Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är Kent Hultqvist. Kent Hultqvist, välkommen till Coach Meet Coach.
Tack så mycket.
Född i Vetlanda, 62 år. Spelarkarriär, spelade både bandy och fotboll i din ungdom, som de flesta i Vetlanda vid den tiden. Med på elitpojkläget i fotboll, bland annat.
Ja, i Halmstad.
I Halmstad, ja. Bandy i Vetlanda upp från de egna leden upp till A-laget. Sen blev det en liten flytt till Baltic. 4 SM-guld, 7 SM-finaler. Tillbaks till Vetlanda igen. Ett nytt SM-guld där. Och sen en avstickare till min hemstad Växjö för en roll som spelande tränare i Öjaby under 2 år. Och sen blev det svenska A-landslaget under några år också med ett VM-guld, ett VM-silver och ett VM-brons som spelare. Mm. Tittar vi på din coachingresa så som sagt så startade den då som spelande tränare i Öjaby. Assisterande förbundskapten till Stefan Karlsson. Där blev det ett VM-guld och ett VM-brons. Och sen under 6 år head coach, förbundskapten för Sveriges bandylandslag. 2 VM-guld, båda i Ryssland, otroligt imponerande. Och 2 VM-silver. Sen blev det Västkusten med i satsningen på Gais bandy och en sportchefsroll där under 8 år. Medlem i Svenska idrottsakademin, Svensk idrotts fair play-pris 2000. Och en väldigt uppskattad coach och föreläsare inom näringslivet under hela din resa. Stort grattis och väldigt kul att ha dig här, Kent.
Tack så hemskt mycket. Ja, det mer än man tror det där.
Ja, det brukar bli när vi tittar tillbaka lite grann. Men det här, du har gjort en fantastiskt härlig resa. Om vi börjar med det här med förebilder, Kent. Så är det ju så att när man har varit aktiv så har man haft olika ledare. Och det kan även vara ledare som är inom andra idrott och så vidare. Som man känner att de här har jag lärt mig mycket utav. Kan du nämna lite grann utav dina förebilder som du har som ledare? Och varför är de dina förebilder?
Ja, man har väl förebilder som dyker upp direkt när du säger det. Och både inom idrotten och i livet i stort. Då. En förebild som har legat mig väldigt nära och i släkten, det är min gamla farmor. Hon var helt fantastisk. Hon förlorade sin man när min pappa var 10-12 år och skötte 3 barn och byggde upp en familj och ett arbete och skötte hus och allt. Hon var en stor entreprenör. Jag har alltid tänkt på henne i många sammanhang. Så att hon ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Titta sen till min uppväxt och min lilla idrottsdel när man var liten. Så var det borta på Tjuskulle i Vetlanda. En vaktmästare. Man kom hit med sina skridskor ut i rink hockey och han var där och han såg oss varje gång. Han såg mig varje gång och han sa alltid när man kom dit: välkommen till en av världens största idrottsanläggningar. Här tar vi 90 000 människor när det är som mest. Jag stod där och bara tittade, wow, undrar var de står någonstans. Ja. Och det var liksom när jag var där senare så kanske det var en plats för 100 personer. Men han såg mig alltid. Han frågade alltid, hur är det? Hur mår du? Man var alltid sedd. Mm. Tittar jag sen till idrotten så har jag haft ett antal olika förbundskaptener och en av dem som betyder väldigt mycket för mig och som jag tänker på i sammanhang, hur skulle han ha gjort, och det är Håkan Sundin, min första förbundskapten i A-landslaget. Mm. Och han hade en förmåga att få oss att känna oss betydelsefulla. Mm. När man kom dit, när man tog han i hand, så sa han: välkommen hit, i stort sett, jag tror på dig. Mm. Och fast man inte var en stjärna utan en defensiv mittfältare, så fick han att känna att man var duktig, man var bra. Det fanns en trygghet och människor mådde bra runt honom. Man ville kämpa för honom, man ville kämpa för laget, och det är en fantastisk egenskap.
Mm. Det är kul att säga med Håkan Sundin. Thomas Söderberg, välkänd förbundskapten i fotboll, han har ju också Håkan Sundin som en av sina stora förebilder. Och så han har lärt sig väldigt mycket av honom och väldigt mycket på det mänskliga planet, på det humanistiska planet.
Absolut. Mm. Ja, kul att höra att det finns fler som har honom som sin förebild. Och tänk mycket på honom.
Din ledarresa, som sagt, var ju, startade du med att du var spelande tränare i Öjaby. Mm. Hur hamnade du i Öjaby?
Ja, Vetlanda, då var det så att man började känna att åldern är jag, kommer jag platsa, och kanske inte heller gjorde det till slut i ett Vetlanda, och kände väl också att det var gott att kunna vara helt frisk på något sätt, men samtidigt man ska sluta någonstans och släppa någonting som är en identitet, ett omklädningsrum som man älskar, och man tänker, vem ska man bli nu då? Mm. Och du vet ju det, när man ska sluta från ett omklädningsrumsnacket, kulturen där inne, allt det där snacket och vad det innebär, och sen så ska man bara lägga ner, och jag kände att det där kommer bli en kris i min hela mig. Mm. Och då så fick jag ju samtal från dem, kan du tänka att träna, man vill trappa ner på något sätt, och så fick man ju samtal från olika, och det var vi egentligen för att trappa ner hjärnan. Och sen fick jag ett samtal från Växjö. Jag jobbade så väl att jag kunde åka då också. Mm. Och då fick jag från Öjaby en kille jag kände där. Och han ringde mig och Christer Hall ringde mig, så att kan inte vi här, skulle kunna tänka dig. Och det var inte riktigt kanske det jag tänkte. De hade inte vunnit så mycket och de låg i botten på division 2 var det väl då. Mm. Ändrade lite serien sen. Men det där kändes rätt kul. Och jag vill säga, men jag gör det. Mm. Och få starta någonting från ingenstans och se om de kunde bli bättre. Så att det var en, där började det. Och det är länge sedan.
Det var länge sedan.
Ja, det är länge sedan.
Det är spännande också, för att det var då vi träffas första gången, du och jag. Jag var ju tränare i Tipselit-truppen i Öster, och vi hade såna här SISU-träffar med tränarna i de olika elitlagen i olika idrotter i runt Växjö då.
Ja, det var absolut. Nu kommer jag ihåg.
Tony Bendelin var ju från Tingsryd bland annat. Håkan Nygren med hockey, Troja, det var Hasse Backe och jag från Öster. Jag tror att Kalle Hagis med tennis var med. Peppe Jonsson med handboll. Ja, det var ett riktigt gött gäng. Och då kommer jag ihåg att våran kanslist där, Erik Lundgren, på den tidpunkten som ju spelade då bandy i Öjaby.
Ja, det stämmer. Sa att underbar kille.
Vi har fått en kanontränare nu i bandy här. Vi måste ha med honom i det här gänget. Och det var då vi träffas första gången då. Det ska man säga att Öjaby, det är ju väldigt liten stadsdel kan man säga i Växjö. Men med stark bandykultur.
Ja.
Men väldigt, väldigt liten förening.
Väldigt liten förening och liksom kioskverksamheten där drev väl det här. Men det var en god känsla och det var bra med människor. Mm. Så att det är väl ofta där man, ja, bra människor. Mm. Och så samma att, och så kan jag trappa ner hjärnan och så kan jag ge dem någonting och förhoppningsvis så är det någonting som finns kvar där som han gjorde.
Mm. Ja, men då har vi det som utgångspunkt för din ledarresa. Mm. Mm. Och sen har den då som sagt gått genom olika uppdrag och även en hel del jobb i näringslivet som vi väl ska återkomma till lite grann på en speciell punkt i hela din karriär som du har haft i näringslivet med ledaruppdrag. Men om vi håller oss till bandyuppdrag till att börja med här då. Din syn och din filosofi på på att vara ledare, att vara coach. Hur har den utvecklats under den här tiden från starten som spelande tränare i Öjaby fram till dina sista uppdrag i landslaget och sen då inom sportchefsrollen i Gais, den resan?
När man startar sin ledarkarriär på något vis och man tror att man vet det mesta och att man kan det mesta, så inser man ju över tiden att saker och ting förändras, och det har det verkligen gjort. Man startade i Öjaby, en fantastisk liten klubb. Jag såg fram väldigt mycket att få komma dit och utveckla människor och från en ganska divisionsmässigt låg nivå, men som brann för det, mest personer som brann, och det är klart att då hade man vissa saker som var viktiga som inte är lika viktiga nu. Tittar man sen igenom det hela så de första tiden även som förbundskapten så var vägen smalare. Man såg snävare på saker och ting. Tidigt så var man ju ständigt framåtlutad. Man ville ha ett program varenda minut. Och man ville, var otroligt viktigt att vi gjorde någonting. Och det där förändrades också med tiden. Att ge spelarna mer tid, egen tid. Och det där växte ju fram efterhand. Och det var väl mer också utifrån och in, fundera vad andra sa och vad folk skulle säga. Det där försvann ju mer och mer. Även om man är intresserad av vad folk tycker och tänker så är det viktigt att man känner att man har en filosofi som man står för fullt ut. Då. Sedan så att var väl också rädd att resan att förlora när man klev in i det första ledarskapet, det första förbundskaptensåret, att man ville, att jag ville visa att vi kunde vinna, och resan att förlora är ju inte bra att ha, men åker man på en riktig smäll då är man ju inte rädd längre, och det känns också att betydligt mer trygg, och man kunde lära av förluster och det har ju förändrats, det är klart att, men jag tycker mer, något mer bakåtlutad att kunna se, förlita sig på processen och sedan att kunna prestera när vi verkligen ska prestera.
Finns det några händelser här i din ledarresa där du har fått en aha-upplevelse på något sätt som har gjort att du har utvecklats och förändrat tänket och specifika grejer?
Jag tror att det är många saker egentligen, och nu ligger den ganska långt tillbaka den här för mig när vi sitter här idag, men det är klart att vissa förluster har ju, förlorade mot Finland i VM-finalen där vi var ett bättre lag och vi ledde med 4 eller både till med 5-1 och hade ett stolpskott och där jag hade bestämt mig att vi, oavsett om vi leder, så ska vi fortsätta gå framåt, gå offensivt ännu mer framåt och inte slå vakt om någonting. Det var absolut min filosofi. Och där kan man titta tillbaka och säga att vi kunde gjort det på ett annorlunda sätt. Jag kunde ha gett andra instruktioner. Men Finland gjorde det bra. Det blev en snömatch där de var fantastiska. Inte minst målvakten med sina utkast. Och de använde den situationen fullständigt. Efter den förlusten så var man inte rädd att förlora.
Nej, men det är bra. Det här, men vi pratar om ord som ledstjärne och värdegrunder. Under din långa erfarenhet och resa här, känner du att du kan formulera lite grann runt ledstjärnor och värdegrunder som du har skapat under den här tiden?
Ja, talar man värdegrund och ledstjärnor som finns med, som skapar den inre kompassen på något sätt till slut, den finns där, så är det klart att den är ju, de orden eller de begreppen blir ju olika beroende på vilken grupp man befinner sig i. I ett landslag där det handlar om i slutändan att vi gör allt för att få prestera och vinna VM och utveckla spelare på elitnivå. Kontra att jag är det lilla pojklaget som jag hade under lång tid. I pojklaget då var inte frågan om att hur tyckte ni om matchen? Vann vi inte, varför inte? Utan det var det, hur mår ni? Att vara snälla mot varandra, att vara hyggliga. Så att det låg ju i grunden, i värdegrunden, att bara få dem att må bra. Och när jag tittar in i näringslivet så är det väl idag det har blivit tydligt och mer tydligt för mig vad jag står för. Och det är ju någon form av jordnärhet att se verkligheten, stå i den, ha kvar fötterna i den småländska myllan och verkligen ge verkligheten företräde. Jag tror att det är den stora biten jag kommer in i grupper, att ja, men, jordnärhet och gör det inte svårare än vad det är egentligen. Då. Det här handlar oftast om relationer och hur gör vi bästa sätt på det. Utveckling har alltid legat mig nära, och det är väl det som låg när jag var framåtlutad konstant, att utveckla spelet, utveckla människan, utveckla organisationen, utveckla den ledaren, och tänk inte bara kanske specifikt på, om tänk idrott bara på spelet, utan utveckla hela människan. Utvecklas man totalt så blir man också bättre på plan. Och sedan så är det väl att skrattet, glädjen, glädje, om det ska vara en tredje, den är lusten, känner jag som en viktig del. Att jag tänker så här, att man ska kunna skratta 30 minuter, 20 minuter innan en VM-final i ett omklädningsrum. Mm. Det ska finnas ett skratt, glimten ska finnas där. Vi har förberett allt vi kan förbereda. Vi är otroligt pålästa av det vi ska vara pålästa om, och vi vet en tydlighet i spelet. Och kunna skratta då, och sen då en 15-20 minuter innan det är, slå på fokuset fullständigt och se ögonen att här sitter det människor med kompetens och vet vad de ska göra. Mm. Och skrattet var där, och nu är det fullt fokus inför en match, inför någonting viktigt. Det är en god känsla.
Ja, det är en väldigt, väldigt bra egenskap, för man kan ha online, offline på det.
Mm. Exakt.
Det är väldigt bra värdegrunder och ledstjärnor. Om vi tänker oss runt det här med att vara ledare vad det gäller individen kontra gruppen, så är det ju alltid en balansgång där, och hur man ska hantera de sakerna. Vad känner du för den frågan?
Att, om du tänker på grupputveckling, så är det ju att fånga laget där det laget befinner sig, eller den gruppen, beroende på hur mycket nya människor det är, hur länge de har varit med, och det styr givetvis ledarskaps filosofin i den gruppen. Mm. Vilka verktyg, vilket mindset man har. Mm. Och i en grupputveckling så är det människor. Mm. Och det är klart att då är det viktigt att man coachar de personerna beroende på var de befinner sig. För ibland är ju en del på högpresterande, de har erfarenhet, och andra kommer nya in. Då får man ju hantera det helt olika. Det är ungefär som Roggan. Mm. Att där Roggan befinner sig eller någon annan befinner sig, där får jag hämta dem. Jag kan inte begära att de som kommer in nya i laget ska komma till oss, utan där får helst jag hämta dem, så hela laget slipper att gå ner och hämta två nya spelare, unga, oerfarna. Mm. Däremot så jobbade vi med landslaget att vi hade, kan vi säga, mentorer, om vi kallar det så. Mm. Så att de fick de uppgifter av mig innan. Kommer det tre nya in till en turnering eller till ett träningsläger, samling, så var det tre stycken där, eller två stycken mer, som tog hand om de tre, två personer som kom in. Och då hade de bara som uppgift att göra dem bättre.
Lite som fadder.
Ja, exakt.
Mm. Det är ett väldigt bra sätt att jobba.
Ja, så det blev ju. Och det är ju också en del i grupputvecklingen och individen. Men det är klart att man coachar ett lag beroende på var de befinner sig i den trappan. Man har ju givetvis en teoretisk tanke om att skapa det perfekta någonstans. Mm. Och den där trappan vandrar man ju upp sakta, sakta. Och då gör man ju saker beroende på var de befinner sig.
Att fånga individerna på den positionen som de befinner sig, det tycker jag är ett väldigt, väldigt bra uttryck. Ja. Innan vi går in i detalj på arbetet som förbundskapten, så var det ju faktiskt så att under tiden du var förbundskapten för A-landslaget i bandy, så hade du också ett pojklag hemma i Vetlanda.
Just
som
det.
Du var tränare för.
Ja.
Parallellt, det var ju såklart väldigt stora kontraster, och det är såklart att det fanns en del i att din son Olle var där och spelade också.
Ja.
Kan du nämna lite grann kring vad du lärde dig av att ha ett pojklag samtidigt som du var förbundskapten för kanske ett av absolut världens bästa lag?
Mm. Ja, intressant fråga. Jag tror aldrig jag fått den tidigare. Så här. Ja. Men det var en fantastisk tid. Det var ju både när jag var spelare och sen så blev jag ju förbundskapten, och då hade jag ju dem. Vi hade dem i bandy först, då i bandyskolan och skridskoskolan och hela den biten. Och sen när jag då blev förbundskapten, då var jag ute och reste och såg bara, jag såg 120 matcher om året. Och då var det inte så mycket tid, och då hade jag dem i fotboll istället. Mm. Så att jag växlade där, för jag ville inte släppa dem. För det gav mig, vi pratade om jordnärhet innan, jag tror att det gav mig det jordnära i det hela. Mm. Att behålla varför man finns till för som ledare. Och efteråt så var det väl samma saker man gjorde egentligen med ett pojklag. Att man älskar dem och tycker om dem som det bor sina egna barn. Mm. Och det är väl så man vill ha det också i ett landslag. Att man gillar dem så mycket. Även om man ska säga att du får inte spela och du ska spela. Så gillar man dem så oerhört mycket. Och det är väl där man gjorde i båda de här lagen. Men det här lilla pojklaget betydde väldigt mycket för mig. Dels så var ju att hur de reagerade och värdegrund inte minst. Att liksom verkligen, jag pratar inte värdegrund med ett litet pojklag. Men jag kommer så väl ihåg att jag ställde frågan till dem som man ställer frågor till ett landslag. För att jag tror att leda genom frågor, jag har haft en del av min filosofi att ställa frågor och på något vis höra vad de säger och vad de har. För det finns ju så mycket kraft när de bara får träna på det. Och det var ju det här lilla pojklaget likadant. De var väl 7-8 år då. Och så hade jag olika spelare där och olika bitar. De kom från olika delar i livet. En del hade det väldigt tufft. Andra hade det väldigt lugnt. Och, ja, som livet är. Mm. Och då ställde jag frågan, hur tycker ni vi ska vara när vi träffas? Och det, jag kommer aldrig glömma den, för då räckte han upp handen. Och det, jag har pratat mycket om Roggan. Han räckte upp handen och så sa han, jag tycker att vi ska vara hygglos. Mm. Och det där hygglos, det har levt med mig sedan dess i livet. Och vet ni vad det betyder? För att vet vi inte vad det betyder, så får vi inte ut i handling, då spelar det ingen roll. Nej. Då frågar killarna, vet ni vad det betyder? Nej, ingen aning, sa de. Nej, jag vet inte, hygglos. Så vad betyder det för dig, Roggan? Så då. Och då sa han det. Jo, sa han. Om jag skjuter utanför, så säger ni att det gör ingenting. Så. Mm. Och skjuter jag i stolpen, så då säger ni bara, kom igen, Roggan. Mm. Och det var på något sätt att det var hygglos, att vara snäll. Mm. Och det tror jag är väldigt bra, att man kan faktiskt vara snäll, och det kan också vara ett landslag. Man kan vara hygglig. Mm. Vi har helt annat sätt. Vi toppar, vi gör saker. Men ett pojklag för mig, så blev det, kom aldrig toppa ett pojklag upp till en viss ålder. Det finns inte en chans. Och om inte Roggan fått vara med där, han skulle inte göra mål på 8 år. Nej. Men han fortsatte, han hade det tålamod att fortsätta. Om inte han hade fått vara med, för han hade så mycket andra egenskaper i sitt sätt att vara. Han pushade de andra, han såg saker, han såg passningar, de kom ut. Mm. så pushade de, så vi hade ju ett eget liv där. Mm. Ett eget liv i linjen. Mm. Och jag sa att jag ville hoppa in nu, Roggan, du får alltid hoppa in när du vill. Och han sa att jag väntar lite till, för det är så kul att vara här ute, sa han. Mm. Och han såg saker och de kom in. Och så hoppade han in och så kom han tillbaka igen efter att han har varit inne i 10 sekunder ibland och sa att jag är helt slut, sa han. Mm. Jag kommer ut igen. Och det var helt, ja, det var underbart. Och då hygglos där, det blev ett uttryck. Och jag hade med mig den biten också in. Och jag tror att egentligen att ha ett landslag är det samma sak, fast på lite annan strategisk nivå på det hela som man gör det. Men barn är barn och det ska vara lek, och jag hatar att toppa. Och det är jag väldigt glad för på något sätt.
Men han betydde mycket för gruppen, även om inte han gjorde så många mål, för att det blev en väldigt framgångsrik kull till slut. Som ja, det handlar om väldigt mycket i slutändan, att dels såklart ha en väldigt god människouppfostran och en bra positiv verksamhet som formar människor på ett bra sätt. Och någonstans i slutändan så vet man också att några stycken kan också bli duktiga i den idrotten som de håller på med, eller i en annan idrott. Ja. Men hans egenskaper då, han var inte den bästa spelaren, men han betydde väldigt mycket. Och ni hade väl flera stycken som blev väldigt, väldigt duktiga i olika idrotter i den kullen.
Absolut.
Under så att säga, när man tittar på det nu efteråt.
Absolut, det var ett antal som spelade i landslaget, i ungdomslandslag och i A-landslag. Mm. På den biten. Men Roggan, med sin personlighet, han betydde så väldigt mycket. Det skulle ta honom att hans första mål kom efter 8 år. Hans första mål kom efter 8 år. Det är ju det målet jag kommer ihåg. Jag har varit med om ganska många mål. Mm. Jag kommer ihåg det målet fortfarande. Jag kommer ihåg var det var någonstans. Det var i Frinnaryd utanför Tranås. Jag kommer ihåg när han gjorde det. Och jag kommer ihåg hur alla glada alla blev. Jag kommer ihåg hur vi grät. Jag kommer ihåg hur spelarna jaga honom, och vi har aldrig sett honom springa så mycket. Han gjorde alla sina målgester han tränat på i 8 år. Du förstår, det blir en del av 8 års träning av målgester. Mm. Mamma sa, du ska veta det, sa hon, att det finns ingen som har tränat på målgester så länge som han har gjort. Så att, ja, det där var en riktig bit. Och, och nu när jag träffade de här killarna i landslaget, när vi var iväg nu och spelade golf, några av dem, och kommer tillbaka, och vi då badade ihop här i Bubbelpuff för något år sedan eller 2 år, så kom det upp just liksom hur ja, men de blev landslagsspelare och otroligt duktiga och framgångsrika, men hur mycket Roggan hade betytt och att han fick vara med liksom. Mm. Att ingen liksom, och det skulle han verkligen vara. Mm. Och jag har ju träffat Roggan sen också. Mm. Och en fantastiskt fin människa, och han var ju med hela vägen. Och sen när han liksom kände själv att han kände ju själv att så här, kom Kent, jag tror att det är dags för mig att sluta. Då var han väl en 15-16 år. Så nej, men det vill jag absolut inte. Jag kommer stå det här snacket. Ja, men och då blev det att jag skulle bli att du blir min assisterande spelare och tränare samtidigt då. Mm. Och om det kunde bli den assisterande på något sätt då. Mm. I den biten. Och då sa han, jag får tänka på det, sa han. Jag får tänka på det svaret, för jag vet inte direkt, sa han. Så ringde han efter 3-4 dagar, sa han, jag har tänkt färdigt nu. Mm. Sa han, men jag ska vara ärlig, Kent. Så ja, vadå? Ja.
Jag visste redan när du frågade, men jag tänkte jag drar ut lite på det. Jag tar det. Så det var min assisterade och så spelade han också. Så att han var kvar och var med i gänget. Och, ja, fin kille och varit ledare själv och jobbade då som snickare och sådär. Så att, nej, men det är en fantastisk, för mig så har det betytt mycket, men hela det symboliskt och ibland känner man att allt det har hänt och som har väl sett saker och det kanske var olika för de här, men Roggan blev symbolen för att kunna ha en människa, personer som kanske inte är bäst just i den men har så många andra fina egenskaper. Det vill man ju ha ett landslag också.
Det här är en historia som alla ungdomsledare i Sverige borde lyssna till och ta in i sitt ledarskap och fundera på det perspektivet av att vara ungdomsledare i allra högsta grad.
Ja, och det har gett mig ett perspektiv, hoppas jag, för jag har haft med mig det konstant.
Bandy-VM i Ryssland. 1981 i Chabarovsk så vann Sverige med Håkan Sundin som förbundskapten. Det var enda gången som Sverige hade vunnit VM i Ryssland. Ni gjorde det två gånger. Varför är det så svårt att vinna ett bandy-VM i Ryssland?
Mm. Det hade ju varit möjligt, det hade ju sett att någon hade gjort det tidigare. Mm. 1981 med Håkan Sundin och det laget som var ett otroligt bra lag. De hade gjort det. Mm. Och då visste vi att det var möjligt. Mm. Och sen så skulle det gå då liksom att, och då hade det gått 21 år och klev på där och så tänkte man, varför är det så svårt? Den frågan du ställde egentligen. Mm. Och då hittar vi ju saker och ting och det frågar jag ju spelarna också. Mm. Den biten som du ställer nu, varför är det så svårt att vinna Ryssland, tror ni? Mm. Och det var ju ett antal saker som dök upp där. Mm. Och de saker som dök upp där i svaret, så klart att det är en annan kultur. Mm. Det var ett då när vi tittar fram så hade ju landet genomgått när det gäller ett antal saker. Vi funderade mycket på maten, kylan, domare, det runt omkring, hotellen, alla stopp i tullen. Varför vi bytte våning på hotell, bussar som inte gick, KGB som inte var där, som skulle komma, maten som var slut, bollarna som inte fanns där, bollarna som de bytte storlek på, det kom, vi fick inte prova dem, bollar som försvann under träningarna, material som försvann, och vi startade på Djurgården i Stockholm på sommaren och ställde den här frågan och satt och snackade där, vad tror ni blir viktigt för att vi ska vinna, för alla hade bestämt på något vis den vilja.
Och då kommer
vi vill vinna. Och då
kommer den här härliga frågan från A till Ö. Hur gjorde ni i de här förberedelserna?
Ja, då var det ju att ta reda på vad är det som är viktigast. Vi kan inte göra allting. Och alla sa att vi kan inte reagera på allting. För jag tror att många av oss som hade spelat, jag hade ju spelat det själv. Och vi var jävligt förbannade rent och sagt när vi kom till Ryssland. Inget funkade och man tyckte saker och ting var så där och maten. Och vi fick ta med oss egen mat. Men så var det ju, de hade det tufft i vissa delar. Så grejen var att plocka ut det som vi tyckte var viktigast. Och det första var ju att vi är tvungna att orka det här. Vi har 90 minuter i tempo där ryssarna är helt fantastiska på skridskott. För de var ju duktiga. Vi såg ju upp till dem. Mm. Vi såg upp dem till på ett fint sätt, så att vår liksom, vad ska jag säga, det mentala perspektivet är ju viktigt när man har en motståndare. Men det var ju de som var visionen, det var de vi skulle slå. All utveckling, så hade vi ju ryssarna framför oss. Mm. Och då fick vi börja beta av, men vi kan ju inte göra allting på en gång. Mm. Så klart att vi fick ju välja ett antal saker. Mm. Och i det läget var det ju att vad vi skulle välja. Och där plockades ju fram att för det första, att ska vi reagera på tullen och bli fast där 5 timmar? Ska vi vara förbaskade? Hur ska vi, och till slut då, så kom vi fram till det och det var gänget, om vad än som händer, som det vi inte kan påverka själv, så ska vi sätta oss ner, vi ska le, bestämde oss för, och ska vi säga det ryska ordet som ryssarna sa, normal, detta är normalt i Ryssland. Vi ska inte läcka energi på detta, så vi inte har någon kraft till matcherna, utan bara omkring och vara förbannade på någonting som inte fungerar. Så att det var liksom ett mentalt mindset vi satte där, att låt det vara, men vi åker tidigare till Ryssland. Så att vi kan ta den här tiden i tullen och säga så här, njet, sa de bara, njet. Mm. Och så kollar de alltihopa, njet. Och då sa vi, och tänkte vi, och så sa vi bara, normal. Mm. Och så sa vi har åkt en dag innan.
Mm. Ja. Om vi stannar lite där, hur lång tid innan började ni bearbeta de här parametrarna mentalt?
Ja, alltså,
mästerskapet gick i?
Ja, mästerskapet gick 2003, så ja, började vi 2009.
Vilken månad?
Det gick efter 2000, var det efter, så det var ju i mars månad måste ha varit efter, ja.
Och
så,
när var första gången ni tog upp de här sakerna och pratade
2001,
ja, två år
på sommaren, ja. Mm. Så att det var ju förbereda hjärnan på det här, så att först så att, tror ni att det är möjligt att slå ryssarna, och hur bra, om vi ska slå ryssarna, hur bra ska vi bli då, behöver vi vara då? Mm. Och så kom det så här, och vad är det vi behöver vara bra på? Så där la vi upp det tillsammans. Så klart, spelarna hade, det är ju där jag vill, om man talar om filosofi eller en pedagogik, så var det ju att det är bättre att de är med och äger. Jag kan väl känt att jag hade de saker som spelarna, så hade jag väl också tankar runt det, men det var ju, de gjorde det här ändå större på något vis. Och sen la jag till mina bitar, vad jag trodde. Och så valde vi ut det, och då började vi, och på en sak var bestämde oss för att vad än som händer som ligger utanför idrotten som vi inte kan påverka, så är det liksom normal.
Normal.
Så det blev ett normal. Det blev ju ett begrepp. Mm. Så när alla hände saker i maten, vi fick vänta i 2 timmar, så sa alla så här, normal. Mm. Så vi läckte inte energin som ett såll. Nej. Som vi kanske gjort, och det jag hade gjort i när jag själv var spelare på det viset. Så har man ju lärt sig av vissa delar. Så att det började, och sen började spelet, och det hade vi, tror jag, ett bra perspektiv mot ryssarna. För det var ju de som var förebilderna av att hur bra, alltså vi tyckte de var fantastiskt bra. Men vi fick ju inte tycka de var så bra så att vi liksom såg det som omöjligheter. Men perspektivet var ju att vi ska vara jäkligt glada varje gång vi får ha bollen. Mm. Varje gång vi bryter. Varje gång så bestämdes för att så ska vi, vad ska vi göra med bollen? Hur ska vi vårda den? Det blir ju struktur kontra kreativitet. Mm. När kommer det? På vilket sätt ska vi spela? Vad tror vi blir viktigt? Försvarsmässigt var ju oerhört. Vi visste ju också att när vi pratade om att ryssarna var väldigt, väldigt... När publiken där borta i kylan i Sibirien eller vad, så trycket från publiken första 20 minuterna var enorma. Kunde vi hålla då? Mm. Så visste vi ju att vi var ett bättre lag som hade snackat oss samman. De hade skridskoåkningen. De var oerhört starka fysiskt. Så att det var ett antal saker där som vi bestämde oss för väldigt tidigt. Oftast är det ju eror med lag som är väldigt duktiga. Mm. I Sverige, eller då som vi hade, så menar Baltic-tiden är ju en där. Mm. Sen kommer ju Sandviken, och så kommer ju Västerås och Edsbyn, Vetlanda och glömmer säkert någon där. Men det har ju varit eror då, och då klart att då har det varit, i och med att det inte var som var proffs då, så var det ju klubb, det blev ju ett klubbblock. Många, ja. Och då klart att då tittar jag ju väldigt noga, så inte vi har inte så mycket tid i landslaget, att vad var det i spelet som vi kunde ta med oss in, så att det inte blev, så att det blev liksom, det är någonting som många spelare redan kände till då. Mm. Och sen gjorde det till landslagsbiten på det viset. Så att vi började ju så och tro på detta, och så hade vi bestämt oss för något, på något sätt, att det här kommer kräva en enorm laginsats. Mm. Och vi har satt ett sånt som att hur vi ska hjälpa varandra och på vilket sätt vi ska spela. Så att, vi började ju tidigt att se hur det skulle gå till för att vinna då, va? Mm. Och samtidigt så, ja, det var ju rätt, den är jag väl lite stolt, om jag får säga stolt över, att har man gjort någonting, ja, det var den biten som var att det ingen hade vunnit där borta på så lång tid. Och det är en sak i att säga det, ja, vi ska vinna liksom. Men att ta in det i kroppen fullt ut, vad det innebär, och den satsningen, så att vi vad ska vi vara? Ja, vi ska vara på Bosön, vi ska dofta utveckling, bra människor, allt stöd. Vi jobbade med fys på filen, för vi visste att har vi inte den fysiska status så vinner vi de sista 20 minuterna. Idag är lite annorlunda, för idag är vi liksom säkert minst lika bra på den delen, men inte då. Nej. Och sedan då så få till det med bra människor, och sen börja tänka, och så mata ner detta. Och det var, jag fick den här, jag satt vid kakelugnen i Vetlanda på Stationsgatan, och så kom den, skulle man kunna spela in en match som inte är spelad? Det var den biten då. Mm. Och sen, vem ska kunna göra det? Vilken del av, då tänker jag massmedia, vem ska, om det är klart det är Radiosporten. Mm. Skulle man kunna få hjälp av Radiosporten? Och då klart, de har intervjuat mig mycket, och jag tror inte jag hade tackat nej många gånger till det, utan jag tycker det är fantastisk, älskar Radiosporten, bandy och Radiosporten hör ihop på något sätt. Så att jag ringde till Robban Tennisberg på Radiosporten och frågade honom, skulle du kunna hjälpa med en sak? Ja, vad vill du? För jag frågade, har jag någon gång tackat nej till dig? Nej, så jag har inte gjort det. Och så, jag skulle vilja att du spelar in, att du refererar en match. Ja, vilken då, så Robban? Ja, men att du refererar en match som inte är spelad. Där kom det. Och då bara så, jag förstår inte ingenstans. Jag skriver manuset, och då när ska det vara klart då? Ja, men så fort som möjligt, för jag vill ha den här uppe på lägret uppe på Edsbyn, inomhusallan, det kommer vi ska upp dit då. Alltså, om jag ska till Skottlands inomhus-VM tror jag det var då, så att, men att du gör det, så skrev jag den där, Och så refererar han in den matchen med det spelsättet som vi hade pratat om där. Mm. På det sätt vi hade pratat på, det vi hade snackat och spelarna tyckt. Liksom, det kom in de delarna i strukturerat försvarsspel, i det offensiva, lyften, få ryssarna i sidled, eller vad vi nu talar om. Mm. Eller, ja, jag skulle hålla på så mycket som helst. Ja. Och det fick han in i spelet. Han refererade, la in publikljudet och så... Så liksom att, och till slut så vinner vi, det här är VM-finalen i Arkhangelsk, refererar han. Och den gör han då ett halvår innan ungefär. Mm. Och den använder vi sen och så lyssnar vi på den konstant.
Fantastiskt
om och om igen. Matte kan man säga.
Ja, det är grymt på.
Ja, den i mentala matchen slutade 5-3 och den verkliga matchen slutade 5-4.
För han missar på ett mål då. Eller du missar på ett mål man, i historien.
Lite tur ska man ha.
En väldigt bra regissör där. Och det här ligger ju verkligen i det här med mental förberedelse. Att kunna se framtiden och skapa bilder av framtiden innan de har hänt. För att få på de positiva minnena runt det. Det är ju ett utomordentligt bra, lysande exempel på det. Du hade också ett antal tongivande spelare som var med under hela resan. Det var inte jättemycket spelarskiften under den här resan. Eller hur var fundamentet där? Ja. När det kom in nya och någon försvann och så vidare. Det var enkelt att fasa in dem. Om vi säger att det kom in ett stjärnskott några månader innan VM, hur hanterar du det?
Mm. Alltså den första delen, när vi vann 2003 där, så hade vi de här storhetstiderna där och då hade vi ett par spelare som var kanske den var som absolut bäst då. Magnus Meren, han var ju blivit årsman varenda år där ett tag. Hans teknik och hans sätt att vara, hans spel, hans kreativitet var enorm. Pelle Fossaug som hade tänkt att lägga av och sen kom med till VM 2003 och gjorde ett fantastiskt jobb på många sätt och vis. Hans struktur då. Så det var ju egentligen Pelle Fossaugs struktur och så Magnus Murens kreativitet. Och Pelles sätt att vilja veta vad som händer, att det ska vara så, som jag också kan känna ska vara förutsägbart för oss själva när man spelar ett landslag och väldigt oförutsägbart för motståndarna. Och det var ju det hela grejen, att göra det oförutsägbart, för skulle vi vinna mot ryssarna i en final i Arkhangelsk uppe vid ishavet så tror jag att det skulle bli saker som skulle överraska dem och göra det oförutsägbart för dem då. Mm. Och det är klart att här då med Murens kreativitet som löser saker i stunden och Pelles strategi och struktura tänkandet som var hans bit, så klart att de hur skulle vi få ihop det? Mm. Och det var väl en stor utmaning för mig då att få ihop den, och de tyckte inte riktigt lika där, och det förstår jag, för de hade två olika perspektiv på det hela.
Mm. Men det blir en styrka om de väl kunde samsas på banan, att de hade lite olika dimensioner i tanket i spelet.
Så var det, och det var ju det som var utmaningen egentligen, och där hade vi ju diskussioner där vi bara visat och på något vis så
hur
tyckte de olika.
Hur hanterade du det med de två ihop?
Alltså vi satt, Pelle och Magnus och jag, och jag kan ju bara lägga ut någon bakgrundsfakta som jag såg, det är bakgrundstankarna runt och vad jag såg för någonting, och att de hade två olika, helt olika, eller helt det säger, men olika syn på hur vi skulle spela. Och det är klart att jag är ju inte, om inte de var överens så skulle övriga laget kunna bli den där var ledande spelare på det sättet. Jag hade andra spelare som var oerhört duktiga och starka personligheter, men det var ju liksom två fantastiska spelare, Pelle som hade haft det bakom sig i sitt spel och gjort massa saker, och Magnus som var mitt i det. Det klart Magnus var ju den som kanske då var ledande stjärnan, och då var det så att vad vill ni? Så här ser det ut, och kan vi se att vi kan att ni två kan samverka, eller kan ni, eller hur ser ni det? Mm. Det var egentligen så vi diskuterade, vi hade en diskussion, men det var olika syn på det hela, och jag tycker att hur de såg på det och deras perspektiv var helt okej. Okay. Ena kreativiteten och ena strukturen, och jag sa att som det är nu då, så kändes det som att så kan inte, båda kan inte vara med om ni har så olika, för vi kommer splittra vårt lag fast de har de bästa spelarna. Så att vi får träffas igen, vi att ni funderar, att ni snackar själva ett tag om det här. Ska vi, antingen så kommer ni överens och kan beskriva det för mig och hur ni tänker, eller också så får jag göra ett val.
Mm. Och det där då ställer de mot väggen i den frågan.
Ja, alltså vi har inte så mycket tid, och landslaget och de var jätteviktiga. Vi skulle bygga laget och jag skulle vilja bygga runt båda. Mm. Och ska vi då bara bygga runt en, och det har säkert gått bra, men jag ville ha båda med. Och för mig så såg jag att det strukturella med Pelles bit som kunde spela upp förhoppningsvis för Magnus Muren i det kreativa, i det som var så viktigt mot ryssar, att hota dem när vi väl fick äga bollen. Och de kom tillbaka och hade bestämt sig att vi ska samarbeta fullt ut. Och just där de sa den här biten, så hade de att det är Pelle struktur, Pelle spelar upp för honom. Och då fick vi liksom sätta Pelle på ett annan plats, den diskussionen, och Muren då. Mm. Eller han skulle spela då som var tänkt, och så Muren då, och spela upp. Och sen spela upp för de två då på det sättet. Och efter det så, alltså Pelle och Magnus var otroligt tajta. Mm. Och de var helt fantastiska. Eller 2003 då, där plockade jag också bort två väldigt duktiga spelare. Mm. Då var det Jonas Holgersson som hade spelat och varit en ledande spelare då på många sätt i lagen där, och en Patrik Sandell som var fantastisk, haft med i VM också där. Mm. På den biten då. Men de här två så kom de utanför truppen, och det var väldigt tufft. Men
hur tog de det?
Eller ja, det var tufft.
Hur hanterade du det?
Ja, det så förklarar jag, och det är inte så lätt att förklara någon som varit med på det viset, men att det var nya spelare som skulle in och kliva in och så där, nytt blod. Men det fina i det hela var, och det är där jag är så otroligt imponerad av de här två spelarna, för att vi fick också med att få med sig två spelare som står utanför truppen, i och med att vi skulle till Ryssland så långt bort. Mm. Så jag ställde frågan till dem om de kunde tänka sig att följa med och vara där och inte spela, men händer någonting så är de beredda. Men att de skulle stödja gruppen och göra de andra bättre och ha en viktig roll i den här biten då. Mm. De sa ja till det, båda två. Mm. De fick ju en tid där borta, och vi fick inga skador, men de var där och stöttade laget hela tiden. För det var en väldigt, väldigt starkt av två personer som inte skulle vara med, som var borta ifrån laget och ändå var där och stödja och vara med om någonting skulle hända. För då fanns ju rutinen där också hos det gänget.
Det betyder ju på ett väldigt bra kommunikation, bra management från din sida, och ett väldigt bra ledarskap och en bra insikt hos dem också.
Ja, jag tycker framförallt det du säger, Jörgen, att de hade den.
Man blir glad när det händer. Jag har faktiskt en liknande historia. Jag ska dra den lite snabbt. Det går inte att jämföra på samma plan som för din del här, men vi hade ett U21 EM 2009 här på hemmaplan med Sverige, och samtidigt som vi förberedde oss för det så hade Sveriges A-landslag två viktiga kvalmatcher, och vi hade Marcus Berg och Rasmus Elm som var med A-landslaget under hela förberedelserna, men som sen skulle spela slutspelet med U21-landslaget. Och då hade vi Sebastian Eriksson och Joel Johansson som fick spela de två spelarna som Marcus Berg och Rasmus Elms roller på träningslägret i 2,5 vecka. Och sen när festen började, när slutspelet började, så fick de åka hem. Mm. De visste förutsättningarna, och de fick frågan om de ville tacka ja eller nej. Och båda tackade ja självklart och var med och gjorde en otroligt bra insats under träningsläget. Otroligt lojalt ställde upp för laget och gjorde så att träningarna och hela förberedelsen blev kanon. Och sen fick de kliva av tåget när festen började. Men det var också sådana saker som man ha med sig som ett minne i hjärtat som ledare. Så det känns ju bra.
Ja, det förstår jag. Det sitter, alltså man högaktar ju de här spelarna som har gjort det här. Jag har ju andra. Men just att de står upp där och finns där ändå. Och, ja, men det är gott att höra.
Du, Kent, vi ska gå vidare. Vi har pratat om lite grann saker som handlar om det här med kulturer. Mm. Att sätta en kultur när man kommer till en klubb eller till ett, för den delen, företag. Att skapa en vinnande miljö. När du var i Baltic, ni hade en väldigt stark vinnarkultur och stark anda där. Kan du berätta lite om hur den var och hur du själv har jobbat när du kommit till nya företag eller till grupper med att sätta kulturerna?
Mm. Mm. Alltså Baltic var ju en story för sig som skapades en kultur där, och framförallt var det en träningskultur när vi kom dit. Man hade ju startat någonting och värvat folk, och alla det var ett värvalag, och så trodde man ju att det här spelar ju sig själv då, och det var ju absolut inte så. Och när jag klev dit när jag fick komma dit, ska jag säga, för att det var ingen, jag var ju långt ifrån färdig då som spelare, men att vi fick kliva dit, och jag hade faktiskt då i det läget också funderat på, jag har fått en förfrågan om att spela fotboll i AIK. Mm-hmm. Lite tidigare där, men på något sätt så valde jag då Baltic, därför att de hade en helhetssyn på det. Det som är som människa, Dels vad som fanns i utbildningsmässigt, dels hur vi skulle bo, dels med idrotten. Alltså en totalbild, och den gjorde ju att den blev väldigt intressant för mig. Och dessutom att de hade gjort en satsning där och kommit dit. Kurt Einarsson kom dit som tränare, en smålänning som kliver upp dit, och sen en stab runt sådär, en som heter Leif Ode, som var med hela tiden. Även när tränarna försvann så fanns han kvar. Han höll i någonting, hela tiden stod för någonting. Trygghet, han var bara där. Inte gjorde så mycket väsen runt sig på det viset, men en fantastisk människa. Och där började bygga. Och så kom det ju spelare utifrån, och vi var ju ett gäng som verkligen kom utifrån, och sen kom, fanns det ett gäng som var från Herrhagen där som med, ja, Gunnar Föhr, som inte så många då visste men betydde jättemycket för kulturen. Gröten Olsson, en målare på mitten, ingen skridskåkare men stod för någonting där. Och Bengt Karlsson, lagkaptenen, som också var en men stod för någonting där, och det fanns ledare runt som var med, som var med vid starten av Baltic Pirates. Så det fanns någonting där, och så kom det spelare som byggde på den, och i det läget då så gjorde vi väldigt väldigt mycket, och jag sa innan att jag har förbundskaptenen då, så kan man se liksom att ja, men då i det läget så var det ju ledare som brann för utveckling, men att vi skulle fatta fysiskt då. Och det var ju mycket av det som vi la fysiskt där som vi hade nytta av i landslaget givetvis. Men jag tror att inte de ledarna inte klarat av det, som att vinna ett VM, men att bygga ett lag, ett klubb, är ju något helt annat. Det är ju längre tid att så nöta och nöta och nöta på saker och ting och utveckla. Så att de spelare som kom dit var väldigt starka. Men ändå så kunde man, det är ju Stefan Karlsson som jag assisterade till. Kände varandra väldigt väl. Ola Johansson kom dit. Vi hade ju Pinne Ramström. Jag ska inte glömma Fille Boström, var ju liksom, kom han, men han var ju där från tid. Bempa var ju där, kom ju dit. Så det var ju väldigt många spelare, och det här skulle vi få ihop, och det är klart att det kräver lite av ledarna att få ihop som gäng. Men också att vi fick en medvetenhet bland spelarna, och det skapade ju en otrolig styrka. Plus att det var ju rätt mycket att alla tyckte vi var värva gänget, men vi tränade ju något vansinnigt. Vi hade ju så mycket träningsläger, vi hade så mycket snack, vi hade så mycket bitar där. Och ska ju ledarna ha cred för det, för det var väldigt, väldigt, väldigt bra. Men sedan också att spelarna utvecklades också. Så försvann tränare och spelarna var kvar och tog ansvar på sitt sätt när det behövdes. Peder Manusson, som också var min förbundskapten, kom in därefter också en biten. En fantastisk kille. Han gjorde, han skulle, pang, bom, och det var tydligt och klart. Och, det fortsatte på det viset. Och där formades ju en mängd spelare, och vi vann SM. Och de fortsatte ju att vinna under lång tid och höll i sig den vinnarmentaliteten. Även om vi låg under, så visste jag att vi skulle vinna. Vi hade sån styrka, vi skulle åka detta. Ja. Och det var bara en sån kraft i det här som var väldigt, väldigt, väldigt annorlunda. Och många av de spelare där har ju sedan blivit ledare. Och sprids ut på det viset. Så det fanns ju en kraft där.
Där finns ju stora likheter med Bengt Johanssons landslag, där man också kan säga att väldigt många starka karaktärer och spelare som har fått ta stort ledaransvar på planen som spelare har sen blivit väldigt framgångsrika ledare också. Och det finns ju väldigt tydliga likhetstecken här mellan bandy och handboll på det sättet. Det kommer ju automatiskt in på gruppdynamik, som ju är ett väldigt, väldigt viktig del i en väl fungerande, vinnande gruppering. Om vi glider över på det, arbetssätt för att jobba med gruppdynamiken, gruppens utveckling till olika nivåer och så vidare, konkreta aktiviteter rent teambildningsmässigt och så vidare. Finns det några saker där som du känner är väldigt viktiga, och som du har några exempel på från din erfarenhet som du har jobbat med?
Alltså det är också där jag sa innan, var befinner sig gruppen någonstans? Alltså möta gruppen. Jag kommer in som ledare, ny i en grupp, så måste jag ju ta reda på var de befinner sig. Hur öppen är den här gruppen? Och det är klart att ett nytt landslag med olika människor, olika klubblag som har olika kulturer, så då handlar det om att lära känna varandra och göra saker för att de ska känna varandra, att de ska känna en, jag ska säga att de ska ha en tillit till varandra. Och då får man ju skapa övningar till det här. Så det här är ju något, det går inte, det är ju, som jag sa innan, det är ju mer än, det är ju inte en massa verktyg, utan det är ju ett mindset, hur man tänker runt det här. Och det är ju det man tränar sig till, och det är det jag tycker själv att man har utvecklat under tiden här. Det handlar om att känna av och hitta det där gruppen befinner sig. Och det är klart att, tar du nu i Ryssland, så skulle vi liksom komma till, vi visste inte hur kallt det skulle vara. Ja, men då försöker man ju lägga in någonting som också gynnar själva det vi ska uppleva i VM:et då, som kan komma. Men då var vi på Cosmonova och dit, och då var det en film om Shackleton, han som åkte till Antarktis och 67 minusgrader. Att titta på den, hur de klarade sig, 27 män eller vad det nu var, som ju gav sig iväg och visste inte om de skulle komma tillbaka. Med ett oerhört stort tålamod skulle de då ta sig igenom detta, och de skulle komma först dit, den här kylan. Och då såg vi hela den filmen. Det är klart att när vi sett den filmen ihop, så har vi en gemensam upplevelse som vi kan prata ifrån. Och vi ska ta oss, och då kan vi säga att de 67 minus och båten sjönk, och de var på ett isflak och de spelade charader där. Så det är klart att om vi kommer till Ryssland och det är 22.
Piece of cake.
Ja, alltså det är perspektivet hela tiden, och därför ska vi, det mentala perspektivet, det är det handlar om i Ryssland hela tiden. Och sen har vi ju varit på Öresundsbron innan den var öppnad och spelade bandy, bara för att ingen, jag visste att ingen hade gjort det. Nej. Och ingen skulle göra det heller. Så var vi där och lirade bandy, frågades ganska, kan vi få spela lirade bandy innan ni öppnar bron? Ja visst, så spelade vi landhockey ute på bron där högst upp. Och, ja. Sen var vi på teatern i Malmö och gjorde saker där för att vi skulle lära känna varandra lite mer på det viset. Men det beror ju på att gruppen behövde det då. Eller att vi var, eller som jag nu, om jag tar med mig, åker till Helsingborg, som har varit nu och tittar på teatern där. Så klart att vi kan diskutera, vad vill man i en teater? Vi har ett manus i teater. Men vi ska göra liv i en regissör som ska dra liv i det här manuset. Annars blir det ju ingenting. Nej. Samma sak är ju ett spelsystem, en matchplan. Vem ska dra liv i det? Och då kan vi diskutera den biten. Och jag tänker åtminstone en teater, så diskuterade de skådespelarna då. Då ställde de sig där som vi fick med oss jättemycket från det. Då ställde de sig där i mitten och så frågade de, vad vill vi få ut av den här scenen? Och så sa man, det här och det här trodde de. Och sen så jobbar vi också, vad vill vi ut av det här spelmomentet? Varför åker vi en sidled biten? Varför vill vi lyfta på ryssarna för? Alltså, ja, vad vill vi få ut? Och det är ju väldigt intressant att fundera över. För om inte man får ut någonting ur nästa scen, då dör ju den scenen.
Absolut.
Och får vi inte ut någonting ur nästa spelmoment, då dör ju det spelmomentet. Om inte, innan, då är ju det här med Pelle förutsägbart då. Där skulle Murren kunna komma och ta liv i den där. Murren med sitt sätt att vara. Men däremot kommer in en ny. Då tänker jag med grupputveckling. Det kommer in två nya som man fick in då. Ska vi låta hela laget gå ner och hämta dem på nedersta trappsteget? Det vill man ju inte som ledare.
Nej.
Då får man ju förbereda gruppen. Jag hade ju ett tillfälle då när vår Libro försvann. Bra sätt. Ja, då ska vi få in en. Och den Libro som vi tog in, den hade ju spelat jättelänge och varit med och har satt prägel på landslaget innan. Men då vill man, det var ju bara några veckor innan, och vill man ju få in någon som hade varit med innan. Men den kan ju sätta prägel på hela grupputvecklingen.
Absolut.
Då kan ju inte göra dem att de hela vårt gäng som har kommit så långt att de ska ner och hämta honom, utan då vill ju snacka med honom. Vad tror du blir viktigt nu när gruppen befinner sig där? Det är ju att smyga in, kommer man ju sa. Sakta, sakta in. Och så pratar jag med laget. Nu kommer det här situationen här. Vad tror ni blir viktigt? Ja, men det är ju liksom, och så kom de fram till den biten. Och sen gick det ganska smärtfritt och så klev man upp på det sättet.
Men det är ju ett briljant exempel på det här med teambildningen och gruppdynamiksbyggandet som är så fantastiskt spännande. Vi kom in lite grann här på de mentala faktorerna. Att bygga en individs självförtroende och en grupps självförtroende. Vad har du för tankar om det?
Självförtroende är ju i idrotten så är det nu oerhört viktigt. Och bland barn är det oerhört viktigt. Men kanske ändå viktigare är just den självkänsla man har om sig själv. Det är lite två olika saker där. Självförtroendet, det känns ju att det är någon färskvara och sitter mycket i hjärnan och vad vi presterar. Och där jobbar jag ju mest med att skapa trygghet. Att få misslyckas, det är trygghet. Och jag tror det är trygghet. Och att få barn eller få ett landslag att de misslyckas. Man missar en straff, man missar en passning. Och ändå känner att jag känner mig riktigt bra ändå. Och det kan man se de här stora spelarna som bara fortsätter. De skakar av sig det här, de hör buropen eller folk som tycker eller journalister som tycker. Men det är liksom, de duschar av sig och så kör de. Och då tror jag att man har skaffat sig en väldigt...
Och hur får man spelarna att få den känslan?
Ja, jag tror det är, precis som jag sa, det handlar om trygghet, snacka med dem. Vi har bestämt oss för vissa saker och då att när man ser dem att de gör saker mot det som vi ska lyckas med och då talar om att det är riktigt bra tänkt, ett bra försök, fortsätt och verkligen visa trygghet, jag tror på den här delen och du är bra, fast vi i det här fallet passning inte gick ända fram eller hos en liten kille som skjuter utifrån, bara fortsätt. Här får vi göra att vara tillåtande i de bitarna för att bara bygga självförtroende, och det känns på att, som ledare att vara trygg där och hjälpa dem i de här sammanhanget. Och sen det är klart att uppmuntra är ju en del, att ge feedback och jobba mycket med plussen. Jag tror att det här är en positiv, offensivt klimat där vi letar plussen och många små plus, och så tar vi minusen på allvar. Vi var tittade på Kolmården. Jag tillfälle kollade och jobbade med delfinerna där. Och så kickade vi på dem, så såg man delfinerna och berättade om så här jobbar vi. Och så såg vi att delfinen skulle hoppa genom den här ringen, det var fantastiskt. Och så missade den ringen där. Och då bara får de fram tränaren där, så bara kom fram med handen och pekade i ringen. Vad var det där? Men du vet, så att vi ger aldrig feedback på att de misslyckats, men vi bara visar på att de ska någonstans. Och så kom de igen och då fick de en firre där efteråt och fick käka då. Va, liksom. Det är väl det klimatet man vill skaffa. När det gäller självkänslan så är det väl som en så här egenvärdet är att man, fast vi missar, fast jag gör någonting som är fel, så jag är jäkligt nöjd ändå. Jag misslyckas med fickparkeringen här. Ja, men jag känner mig, jag är bra ändå som människa. Och det är lite, jag brukar ibland jämföra när jag har bilden framför mig, så har du tänkt på sådana här dockor som har en väldigt låg tyngdpunkt. Man slår till på den så reser den sig igen.
Ja.
Och då kan man säga då att har man då man gör någonting ibland som man känner att det där var inte riktigt bra, jag misslyckades eller jag missade en straff i VM-finalen, och man får sig en smäll där, men liksom så åker man upp igen och förstår att det där är ju en del i någonting som är mycket större då. Så att jag tänker att det är som att det blir en, varje gång man lyckas med sak och ting och man tycker själv att man lyckas, så ramlar det ner en liten sten och lägger sig längst ner där i lite korn ifrån hjärnan. Jag tror att självförtroende är mer, det är hjärnan, det är tänket som ligger där och självkänslan, det ligger mer i hjärtat och i magen där. Den får man bygga över tid. Och med barn är det ju superviktigt. Och det där finns inga toppar i det där. För jag känner bara att de ska känna en väldigt stor glädje när man håller på med idrott.
Det är en väldigt bra beskrivning. Det finns ju många delar i idrottsvärlden idag som tar in externa kompetenser i sina ledarstaber på den här delen. Jag tänker på beteendevetare, jag tänker på idrottspsykologer. I bandylandslaget så har ni inte haft det, utan ni har fått vara idrottspsykologer själva, kan man säga, och har byggt upp en väldigt bra kompetens runt det. Kan du berätta lite om den delen av det?
Ja, men så är det. Vi har inte haft möjlighet eller en budget för att ta in kompetenser för varje område, utan här gäller ju att på något sätt förkova sig själv, och i mitt fall så var det ganska naturligt. Jag hade det i min utbildning då. Och där hade jag min kanske styrka att driva processen och se till det mentala, att fundera hur hjärnan fungerar och som människa och allt vad det innebär. Och sedan så hade jag spelat i landslaget själv och hade den delen, även om inte jag var en i banden, den offensiva, tekniska, så var den defensiva mittfältaren där. Men då skaffas man en stab, och det är det som har gjort att vi har lyckats i de här finalerna och i hela uppbyggnaden. Vi har ett gäng som är duktiga på det de ska vara duktiga på. Och det har jag haft runt mig hela tiden. Så att där får vi jobba själva och sen lyssna, ta hjälp av bra ställen att vara på. Bosön där det doftar utveckling eller vad det nu är. Och är det just en specifik sak, då tar man in det. Men vi klarar oss rätt mycket själva, och det tror jag beror på också att vi har en bra kultur av ledarskap och i det tänket runt banden. Och vi har varit tvungna att utveckla oss för att vi ska kunna driva grupperna framåt och tänka utveckling.
Okej, Kent, då kommer vi in på lite annan frågeställning här. Då har vi kapitlet som heter Fem snabba. Och här får du inte tänka för länge på varje grej, utan här gäller det att komma med ett spontant snabbt svar. Är du beredd?
Ja, jag är beredd.
Yeah. Pelle Forshaug eller Bempa?
Pelle Forshaug.
Småland eller Halland?
Sin gamla myllare. Småland.
SM-final på Söderstadion eller Studenternas?
Alla mina SM-finaler, upplevelser,
På Söderstadion.
Söderstadion.
Finns inte längre.
Nej. Golfresa till Spanien eller en bandyresa till VM i Arkhangelsk.
Oj du, nu satte du mig här. Banden, hjärtat, kylan, nej. Nej.
Golf.
Golf Spanien.
VM-guld som spelare eller ledare?
Absolut ledare.
Absolut ledare, härligt. Du, det här med golfresa till Spanien kontra VM i bandy i Arkhangelsk där. Stefan Karlsson, han skulle ta bandyresa eller?
Nej, jag tror inte det.
Du tror inte det?
Han är en duktig golfare och lirar mycket golf. Jag tror han väljer. Han har också varit mycket i kyla som jag har varit och stått där fruset. Vi frös ihop i Arkhangels där i en 40 grader. Något i den kylan så tror jag att vi hade valt golfen och Spanien.
Pelle Forsag då? Har han tagit...
Pelle kunde nog åkt till... Jag tror han har tagit på sig mössan och åkt till...
Han har åkt
till Arkhangelsk. Han är ju fantastisk golfare också, men han har nog tagit på sig mössan och dragit upp dit.
Om man skulle haft en polare, bandypolare med sig till Arkhangelsk.
Ja.
Minus 46, vem har han tagit då? Istället för drinken och golfen i Kostadesol.
Nej, jag tänker han kunde nog åkt själv.
Han kan också.
Ja, det har kunnat ha funderat och tittat och kikat och analyserat det. Det tror jag.
Härligt, bra. Du... Nu är det så här, Kent, att förutom dina stora framgångar som bandyledare så har du också haft väldigt, väldigt stora framgångar inom näringslivet. Och det har ju varit en del av att ekonomin i bandy är inte så stark så att man kan ha heltidsanställda spelare och ledare på samma sätt som exempelvis inom fotboll och hockey.
Ja.
Och därför så blir det att man får ha ett annat jobb vid sidan om och du började väldigt tidigt och jobba i näringslivet och har behållit ett ben där även under din resa med bandyn och utvecklat där med en väldigt stor kompetens inom teambuilding, coaching, ledarskap i näringslivet och extremt attraktiv och uppskattad föreläsare och coach där. Kan du berätta lite grann om den här resan i näringslivet och vad du gör rent konkret?
Det är en väldigt stor fråga.
Ja.
Det kan sägas att att beskriva den, det blir alltid så när man ska beskriva någonting kort, vad man gör när det är någonting som handlar om processer. Så det är två saker. En sak är ju att föreläsa för en grupp i en och en halv timme och skapa ett perspektiv under en tid och sen jobba, de får en kraft och får gå vidare med ett speciellt ämne eller någonting. Och det är en del, men att sedan jobba med en process så, då är det ju mycket att ta reda på. Man kommer in där så att lyssna. Lyssna väldigt, väldigt noga. Och egentligen, det här vi har pratat om, det skiljer, jag ser inte att det skiljer sig. Alltså, jag jobbar som jag gjorde i idrotten med den utveckling jag haft under de här åren. För inte som jag började med att snacka om smal väg, framåtlutat, jämnt och ständigt och sådär. Mycket utifrån och in istället för inifrån ut så har jag liksom blivit tryggare i den här biten och då kan man också jobba med processer utan att bara så veta exakt var det hamnar. Så för mig är det att lyssna väldigt noga vad de här vill. Jag håller på med ett företag nu som jag jobbar med, lyssnat av ägarna väldigt noga. De funderar på vad de ska ta vägen. Då är det att lyssna, vad vill de? Och det är klart att det måste vara så att det stämmer också att jag ska jobba med en process under längre tid med deras ledare exempelvis och sen ska jag jobba vidare med, alltså med ledningsgruppen eller man går mot ledarna direkt och sen är det medarbetarna. Så klart att våra värdegrunden måste ju stämma något sådär. Jag kan inte jobba med någon som har en helt annan värdegrund än vad jag har om man inte tror på människan. Om det är ett auktoritära ledarskap som de vill driva, då ska inte jag in där. Om inte de vill ändra det och säga att vi vill gå istället mot det demokratiska lösningsorienterade sättet då. Vi vill ha fler motorer eller vad de bestämmer. Och så lyssnar jag väldigt noga där. Och så gör man en kartläggning och så diskuterar vi och så skapar vi bilder, precis som idrotten också. Vad är det för bild? Vad vill ni någonstans? Och vart vinner och då får vi beskriva verkligen vad de vill, en väldigt stor bild, ungefär som spelet eller vad som helst, en stor bild där. Och så beskriver de den och då är jag ju liksom, jag är ju moderator i den bilden och hjälper dem. Jag är ju bara lyssnar ju och värderar ju inte, det kan jag ju inte göra.
Nej.
Och sen så skapas det någonting där och så säger jag, vart vinner jag? Ja, vi har en vilja eller vi har ett önskat tillstånd eller vad vi nu kallar det för någonting. Så att man vet att ja, men då har vi skapat en riktning på det. Och utifrån det sen, beroende på hur mycket ledarskap det är och i allt detta vad de vill ha in eller det är medarbetarna fler eller vill byta till en ny marknad, eller om vi ser till att vi vill ha fler stycken, vi ska byta kulturen att bli annorlunda mot våra kunder, eller vi ska skapa en, så bygger det ändå på ledarskapet. Mm. Oavsett vad det är, så är det ledarna som kommer att vara motorer. Det är den röda tråden i det här. Och det är där vi får jobba. Och jag tror att det är den viktigaste processen man kan jobba med i ett företag, det är processen med ledarskapet. Mm. Vad är det? Ska vi låta ledarna jobba hur de vill? Ska vi låta dem ta det som de tycker och så kör de sitt bit? Eller ska vi ha det ett systematiskt, ska det vara förutsägbart på det sättet att vi vet vad vi får för någonting för medarbetare? Ska vi skapa prestationer? Ska vi skapa delaktighet? Eller hur vill vi få till det här? Och där börjar det egentligen. Mm. Och sen jobbar man sig med det, och sen vet man inte riktigt vad som händer exakt. Och sen har man sitt, det är inte så mycket att, jag säger inte att nu kör jag kommunikativt ledarskap, eller nu ska vi sätta mål, eller leda utan mandat. Det är liksom inte någon, det är inte så ett ämne, utan det här är liksom mer ett jag tror att jobbar med, som man har byggt på sig med människor runt sig och lyssnat och läst och sig själv då, i den idrottsbit man varit, att det är ett mindset. Mm. Och därför kan man inte bara säga att så här gör vi eller så där är det, utan det sker över tiden, och så går ju allt ut på att de oftast har ju kund någonstans, eller att man vill få till någonting, tillväxt, kvalitet. Mm. Så allting mynnar ju ut i att det ska bli beteende av det här. Mm. Ungefär som det blir, vi kan ju inte hålla på och spela bandy på Danmark och Öresundsbron om inte det tillfället. Vi ska få till någonting till matchen.
Verkningsgraden måste finnas.
Exakt. Ja. Och där är ju, eller vi ska få till det som kanske är en stor bit idag som jag kan se, det är ju att nu kanske det blir förändrat efter corona. Mm. Men ingen har tid med något. Nej. Man har tid med en sak, det är vår operativa just nu. Mm. Det som är pris nu. Och det är alltid för sent. Mm. Och vi har inte tid. Nej. Och det är det kortsiktiga, för imorgon behöver de det. Så det jag kan komma in i, det är ju att ge ett perspektiv, att klättra upp på stegen, andas och titta ner. Och här tror jag att vi måste få lite perspektiv på saker och komma bakom alla penselsträck, eller vad det nu är. Och komma bakom så vi kommer till tänket och kunna fundera klokt, högt, tillsammans. Mm. Och när man då träffar dem så blir det så att det lugnar ner sig. Man ställer frågor till den och så efteråt, herregud vilken tur vi gjorde det här. Mm. Eller vad viktigt det här var. Mm.
Men nästa steg där sen, är det då att du jobbar med den individuella coachingen hos ledare på olika plan i näringslivet eller i olika företag. Det är såklart väldigt olika beroende på vilket företag du jobbar. Ja, för det blir ofta så att de kommer fram till att nu måste vi börja utveckla detta, och då landar den bollen tillbaka hos dig.
Ja, ja.
Kan du hjälpa oss med detta? Och hur fungerar den processen när det liksom, nu bestämmer vi oss för att vi köper dina tankar, här måste vi bli bättre. Vad ska vi göra? Och så landar den tillbaka på ditt bord.
Ja.
Och hur ser en sån process ut sen då?
Ja, de själva har ju ofta svaren. Jag är någon form av katalysator som startar igång det och ställer frågorna, tittar på det, lyfter blicken, klättrar upp på stegen. Och då vill man ju helst att företagen ska klättra upp som ett lag eller som en förening, att man klättrar upp där på stegen och observerar lite grann arenan där vi befinner oss på. Och inte gör det i kris, utan är det harmoni. Mm. Egentligen som att det är vilket äktenskap som helst, det är bättre att tala om det inte när vi är utan i lugn och ro. Hur ska vi kunna behålla saker, eller hur ska vi kunna utveckla när det går bra? Mm. Och där har ju inte alla den förmågan, för när det är krisen, liksom, då händer det någonting. Och det är dit jag vill komma ifrån, att titta på om vi ska utveckla när vi är bra, ungefär som vi utvecklar spelet. Mm. Det går inte bara att utveckla spelet när vi får stryk.
Nej,
det är ju samma genomgångar vi har, måste få till det på det sättet. Och då så är det ju att jag kan ju inte oftast deras kunskap rent, om de är civilingenjörer eller de är civilekonomer eller vad de är, så är de väldigt duktiga på sitt gebit. Mm. Men de har inte fått med sig så mycket. Det är liksom, hur driver vi gruppen, människorna, mötet? Mm. Hur driver vi utvecklingsprocessen? Mm. Och därför är min bit att få till att de bara börjar tänka på det långsiktiga. Mm. Och inte, för det är inte så ofta någon kommer in och ropar som kommer in på kontoret eller till ledningsgruppen, vad gör vi om 3 år? Nej. Det är inte ofta den frågan kommer. Nej. Och där är det på något vis, och då är det ju för mig, och då, när jag hör detta så kanske de var, hur engagerade ledningsgruppen eller en ägargrupp, de är otroligt engagerade. Mm. Och då måste jag ju ställa mig frågan, varför är inte medarbetarna som är närmast kund lika engagerade som ledningsgruppen? Mm. Om det är samma strategi. Mm. Då bör det ju vara ett systemfel.
Mm. Jag går på motivation.
Ja, och då får man ju fundera på vad är det beror det på det. Och då kommer vi in på kommunikation, då kommer vi in på information, då kommer vi in på relationer av olika slag. Och det är ju här man får vara inne och det är så jäkla kul. Och det är precis som att vi ska utveckla spelet i spelet och vinna mot ryssarna. Så får vi börja någonstans och så får vi börja med hjärnan. För tankarna kommer ju först och sen kan vi gå på den andra verkan då, våra handlingar på något vis. Men det är ju tankesättet oftast. Man kommer in i ett företag så är det ju liksom ett paket utav tankar man möter. Mm. Här tänker vi, kulturen. Mm. Ja. Varför är det så? Det har alltid varit. Mm. Okej, okay. Då får vi titta på. Hur vill ni ha det då? Mm. Och då vill de säga hur de vill ha det och helt plötsligt då så får vi ju, och det är det grejen, då får vi någon form av som i banden också, med Ryssland. Mm. Att få en riktning på hela laget. Och ju fler som känner till den. Mm. Och det kan man ju bli förvånad i idrotten också, att vi tror att alla vet spelet. Man kommer, man har visst snackat och så gör man en kontrollfråga så här. Va? Mm. Och då förstår man att det är ju jag som har misslyckats.
Ja, visst. Mm.
Och det är ju där man får ställa sig frågan då med också med ledaren, att det är ju faktiskt mycket ledarfråga här. Mm. Och det är ledaren som är motor i detta och där får vi börja. Men ofta så ser jag ju att ledarna, om vi ser något som skiljer mellan idrotten och näringslivet, att i näringslivet, jag tycker de underskattar sig själv. Mm. Man underskattar sig, förstår inte sin betydelse. Nej, jag ska nog inte ge mig ut det. Jag känner igen lite av det här. Mm. När jag började som förbundskapten och ville skapa att skapa en bra relation med klubbarna. Mm. För det är ju där man är bra, att kunna få dit och få öppenhet och vi kan ge av varandra. När man inte har någon egen klubb så är man ju fri för att utveckla deras spelare, men det är de som utvecklar grunden. Men där kände jag inledningsvis att jag var osäker på om vill de verkligen att jag ska komma ut dit och stör jag inte dem då? Va? Jag insåg liksom till någon som sa till mig, varför kommer du aldrig? Mm. Och det var ju dåligt av mig. Men jag trodde ju att, och det är ju att man tog för givet på något sätt, alltså där var det. Men det var ju min syn. Och där kan jag se också att det är viktigt att man agerar, man syns, man är på golvet. På det viset, jag vet, jag har jobbat med med Ikeas chef i 7 år och delade den och var ju fantastiskt egentligen. Ska man tänka varför, ja, men, att vi hade det samarbetet, hon var redan så bra men hon ville bli ännu bättre. Mm. Hon ville ha någon som har perspektiv på det här och sätta prägel på det viset. Eller, jag är inte där så jag kan också, det är en fantastisk kan man nu, personer man har fått jobba med som är så otroligt duktiga. Jag lär mig så mycket av dem och på något sätt så lär de sig någonting i min bit också.
Och där har vi lite grann också det som du jobbar med i näringslivet, coaching för en enskild person också då.
Ja.
Ja, och du kan utveckla det lite grann, att coacha en enskild chefs ledarskap, inte bara för hela företaget.
Nej. Men om
för det gör du också.
Ja, men det du säger nu egentligen, för det är två, om vi säger att vi har bestämt för det här företaget nu, så att det är ju med att de driver ju det här. Det här är ingenting vi gör utanför företaget eller utanför det de sysslar med i sin process, vad nu ska, om det ska bli en produkt eller tjänst eller vad, utan det här, vi gör ju det här och så jobbar vi med de saker för att de ska bli bättre under tiden då. Men för att man har bestämt någonting så är det ju otroligt viktigt på något vis att förstå att bara för att vi har bestämt det så vet vi ju själva att det är inte säkert att det blir så. Nej. Vi har bestämt att vi ska, jag tar mig själv, bestämt oss att vi ska rensa garaget. Mm. Men det bara dör ut. Varför gör det?
Ja, det är vanligt.
Ja, men varför gör det? Det är ju samma sak som, ja, jag vet inte. Och till slut kan man inte köra in bilen.
Trädgårdsarbete sånt dör ofta ut.
Ja, det dör ut. Ja. Men det är också, varför dör det ut? Och det kan man se ibland att det bara fejdar ut sådär, försvann det då. Och där är ju då att coachningen givetvis. Mm. Det är ju där att hur går det? Hur är det? Vad är viktigt? Men de frågor som du ställer som ledare, de frågor du ställer, i samma sak med ett lag, de frågor du tar upp. Det är de frågor, det du tycker är viktigt. Mm. Och det är ju det som händer där, att möta på det biten. Och sen kan det vara liksom det du säger nu, att jag har haft följt en ledare nu i 7 år, en fantastisk ledare, en koncernchef i Sverige. Och det var uppgiften liksom med att efter vi har snackat och bötts och ser att vi stämmer alltihopa, så ska jag följa värdegrunden. Mm. Se i alla intervjuer, i alla bitar att han har bestämt sig för de värdegrunderna ska stå för, att han verkligen står för dem. Mm. Eller får någon komma in och då kan jag liksom studera och observera den biten. Mm. Att han håller sig liksom, hur håller man sig alltså frisk, att vi tittar på saker mentalt och fysiskt i trim och också värdering och ledarskapet, en blandning där. För det är ju samma sak i näringslivet som jag kan se ibland som jag, det är väl en stor skillnad. Vi ser ju till, det vet ju du, att har vi skadade spelare Så kan vi förlora matcher som vi aldrig skulle förlorat annars.
I allra högsta grad.
Ja. Mm. Och samma sak är det ju näringslivet. Om vi inte är rädda om att vi är friska och krya och vi är sjuka, då förlorar vi matcherna. Vi måste, och därför är det otroligt viktigt att vi ser till att vi är, att i ledarskapet är också att se till att de människor som finns i laget, att vi analyserar dem så noggrant och så riktigt och så rätt, och där vi också ser att de är olika och att vi, hjälper dem att vara friska.
Ja, men det är väldigt bra point. Om du ska ta en sak som du kan känna med hela din erfarenhet här, vad som näringslivet mest kan lära utav idrotten rent generellt. Går det att svara på en sån fråga?
Nej, alltså? Det gör det inte.
Nej, jag fattar det. Det var kanske en dum fråga.
Nej, men det, skulle jag plocka någonting som bara som dyker upp direkt då, så är det väl tålamodet att hålla ut för att lyckas med någonting som är nytt. Att vi ligger på träning och tränar på det. Och kan säga att ja, men man kan känna nästan, jag har försökt två gånger, nu skiter vi det. Men det här fortsätter vi, och det vet ju du, att vill vi få in ett spelsystem eller någonting som ska fungera, så får vi ligga och nöta och nöta och nöta. Alltså vi nöter ju på grundspelet, vi nöter på ett visst spelmoment, vi nöter på luftspelet, vi nöter på fasta situationer. Vi nöter och vi nöter och vi nöter. Och här tror jag inte riktigt att de som inte varit i idrotten förstår hur mycket vi nöter. Ibland är det ju ren gristräning som vi genomför.
Det är en väldigt bra point. Och så vänder vi på frågeställningen. Vad kan idrotten lära av näringslivet, om du ska kunna peka på någon enstaka grej där som du känner? Ja,
alltså, det är ju väldigt generellt så, Jörgen, och stor fråga där också, men vad ska jag säga?
Jag är med på det, absolut.
Ja, men för det är ju inte, det är åt båda håll, för det här finns ju det som är duktigt i idrotten, att det är ju ledarskapet. Det kan ju finnas saker som, för jag vet ju inte vem som är duktig i idrotten för man har varit med i deras omklädningsrum. Jag vet inte vem som är duktig i vissa saker i näringslivet för jag har varit med i deras rum. Va? Men jag tror att skulle vara någonting där då, så skulle det väl vara att om jag tittar på så skapas det mer fakta i näringslivet när det gäller ekonomi. Det är mer, alltså se till system för att hålla ekonomin, och titta klubben, så är det mer hjärta där. Ja. Det är mer att liksom att därför ser man ju på att vissa klubbar som de sitter i höga positioner, så kommer de till klubben och så undrar man, hur kunde det bli så här? Intäkter som inte var inne, den har man redan plockat ut på något vis, att det kommer komma publik eller det kommer få in de här bitarna, och där kan jag tycka att där finns det en skillnad.
Det kan jag hålla med om i allra högsta grad. Det finns en rolig historia, Kent. Och alltså, det är om före detta TV4-chefen, Jan Kjerman. Som har skrivit en bok om sin tid och sin karriär och så vidare. Och där har du en liten roll i den boken där han berömmer dig väldigt, väldigt mycket. Och du hade en hel del impact på hans beslut i vissa faser i runt TV4 och så vidare. Hur blev det så?
Alltså det är egentligen så att det som var där, och man skriver om det så är okej också. Men det så hade vi ett bra snack där med de som skulle jobba med det här. För att han beskriver det, så sitter han i London i en stol hos en barberare där och snackar om Manchester United då och idrott, och så tar han upp de saker han har mött och idrotten och vad han som har betytt på något sätt, och han funderar ju mycket då på Manchester Uniteds ledarskap och hur det skulle kunna vara, på vilket sätt och olika delar.
Och på den gamla tiden när United vann och Liverpool inte vann, nu är det tvärtom. Ja, det var en parentes.
Ja, och Manchester United, City vann inte heller över dem på det sättet. Och han har varit, och det är klart i den här biten då så och vid det här tillfället han skriver om det nu, som jag förstår då, så hade han samlat sina chefer då. Så vill han bara, kan du komma dit och skapa lite perspektiv? För det hände mycket i media i det tillfället då. Och han var, ja, men härlig att träffa och prata med och så här. Och gör liksom bara, se till att du skapar ett perspektiv och du får ditt utgångspunkt med tanke på att det kommer hända mycket. Och så att det blev liksom att skapa ett perspektiv av enkelhet av något slag, även om det kan vara svåra frågor då. Så blev det, och så föreläste jag där. Och det jag läste nu då, som du nu visar mig här också sen när man kom på ändå med, det var att jag höll i den, och det var 40 chefer där, och så vet jag att det var någon där av de ledarna som betedde sig, jag tyckte det var inte alls bra liksom. Han fortsatte på det här sättet. Jag blev bara rent, och det är inte ofta va, så att det är inte riktigt min grej att bli det i det här läget, och jag är inte sån, jag blev så jävla förbannad helt enkelt. Va? Så jag hade en sån här stor, tjock tuschpenna. Och jag drog iväg den i rummet där, för vi har tillräckligt mycket kraft på det här, och andra som ville liksom ta till, så han fortsatte på det sättet. Så jag drog den i väggen där, den över hela rummet. Och det beskriver han då liksom, att då hände det någonting, säger han då. Och den här liksom for dit. Och jag vet att jag sa till att ni håller på här och gör det här svåra med det här. Ni gör det här liksom ja, och hur det var nu. Och så fortsatte vi på det sättet och sen diskuterade vi att om enkelheten och få perspektiv. Och att, jag tror liksom det här med, det kom tillbaka till min värdegrund vi pratade om det med, som att jordnärhet då. Att stå och se, vi måste ge verkligheten företräde. Det är liksom det handlar om. Och det var biten. Där hände någonting och då insåg han, och vi pratade om att hur vi analyserar både laguppställning och hur man just har analyserat sin och hur vi analyserar vår. Och han insåg att vi måste börja analysera vår laguppställning bättre som idrotten gör och har skapat tydlighet i vissa frågor där. Så att där blev det, och det där blev ju ett möte som blev väldigt speciellt. Jag har aldrig kastat en penna innan dess, jag har aldrig kastat en efter det, men situationen blev så. Det blev någon symbolhandling där som inte jag riktigt styrde över då. Men det var att han, att det hade liksom påverkat den biten, vad som hände sen med TV4 och mycket bitar. En liten del i någonting. Men det var en händelse att få möta en företagare som jag, ja, men det hände en del runt honom.
Väldigt, väldigt rolig historia. Stort tack Kent för att du kom hit och var med i Coach Meet Coach. Det har varit fantastiskt spännande, trevligt, lärorikt samtal. Och stort lycka till framöver och hitta en bra balans mellan arbete och golf. Det är alltid lika trevligt att träffas.
Jättekul att vara här Jörgen och få det här samtalet. Det är speciellt att få möta en coach i ett samtal på det viset. Det händer inte varje dag, aldrig hänt.
Nej. Härligt, tack så bra. Ha
det
bra.
Tack själv.
Ciao. Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödja utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.